Välkomna till podden på tiden den 3 oktober. Sturmark, läget?
Läget är lysande. Jag är en lycklig man idag.
Ja, jag vet. Berätta.
Nobelpriset i fysik gavs
grattis,
idag.
Grattis, Christer.
Tack, och grattis Einstein. För den här upptäckten av gravitationsvågor bekräftar faktiskt Einsteins relativitetsteori. Och grattis Einstein. Men jag är också väldigt glad därför att jag idag lanserar, som förlagschef alltså, lanserar en bok om gravitationsvågorna skriven av amerikanska astrofysikern Jana Levin.
Hur kan du i förväg veta att det här ska bli Nobelpris så att du kan köpa in den här boken och översatt lansera den på veckan efter Nobelpris?
Ska jag berätta hur jag kan veta det?
Ja.
Jag kollade i mina tarotkort. Och de sa
ja,
det.
Okej, okay. Ja, bra. Det var ett bra
och
svar.
Och mitt horoskop. Och så jämförde jag. Nej, skämt åsido.
Alltså, var ett skämt?
Det var ett skämt.
Ah.
Till att börja med så var det ju inte direkt superrevolutionerande. Det var ju väldigt många som trodde att priset i år skulle gå till gravitationsvågor. Så att så oerhört insiktsfullt var det inte. Men du har ju rätt i att jag gjorde liksom en gambling lite grann. Det är himla kul därför att Jana Levin, som då har varit en del av det här projekt LIGO som jag har upptäckt gravitationsvågorna. Hon kommer till Cirkus 19 oktober i vårt stora science event. Och det var ju också planerat och fixat innan. Så jag menar, det är ju tur att vi lyckas boka in henne innan Nobelpriset kom. För annars hade det nog varit svårare. Alltså jag är jätteglad idag faktiskt över det här. Det är jättekul.
Fantastiskt. Men du, och det som jag, alltså dels är gravitationsvågorna, ja, det är kanske inte superlätt att förstå, men det är åtminstone termer som man kan begripa. Men det är ju bara 2 år sedan som upptäckten gjordes. Mm. Så förr kunde man ju verkligen ha blivit död flera gånger om som vetenskapsman innan man fick Nobelpriset. Nu är det lite högre tempo, känns det som.
Ja, men grejen är så här. Normalt sett tar det ganska lång tid från en upptäckt till så att priset delas ut. Men i det här fallet så var det så uppenbart. Va? Därför att idén om gravitationsvågor har man så att säga haft, ja, i stort sett sedan Einsteins relativitetsteori. Men man har aldrig haft något sätt att experimentellt verifiera dem. Man har förstått det på ett teoretiskt plan. Och det, sen är det ju något så oerhört poetiskt vackert med det här. Alltså det, gravitationsvågor är ju helt enkelt krusningar som uppstår i rumtiden. Nu kommer det stora bilar här, så jag tar om det. Det är krusningar som uppstår i rumtiden. För att två svarta hål kolliderar. Alltså, det är ju det mest magnifika naturfenomen som vi kan föreställa oss. Och då har vi byggt...
Ja,
då har vi
byggt,
ja, och då har vi människor, vi små människor på denna planet, har lyckats bygga en mätapparat som, så vitt jag vet, är den största mätapparaten som existerar. Och som mäter den minsta variation som går att mäta.
Ja, hörde du talas om att det var en tusendels miljarddels miljarddel av någonting? Vad det var.
Men jag kan inte detaljerna, va? Men, ja. Men det är ju, alltså, det är ju en slags... Det är ju, vad ska jag säga?
Den är 4 kilometer lång, den här grejen som,
ja,
mäter.
Ja, och det är ett bevis på människans genialitet på något sätt. Va? Jag tycker det är ganska fantastiskt ur ett mänskligt perspektiv att vi kan göra detta.
Nu skulle några människor säga så här, nu låter du nästan religiös, Christer, skulle några människor säga.
Ja, precis. Det beror på att man har missuppfattat.
Eller också är det så att du fick en slags andlig upplevelse av detta. Det kanske var det det var.
Jag fick framförallt en känsla av existentiell förundran eller existentiell svindel. Det får man när man tänker på detta. Och jag tycker det är magnifikt. Alltså. Det är verkligen magnifikt.
Men du, det här som man kunde mäta upp då, de här gravitationsvågorna från svarta hål, kollisioner. Hur länge sedan skedde de där kollisionerna och i vilken del av universum?
Några miljarder år.
Ja, det är så gamla
saker. Jag vet inte exakt, men alltså det ligger jättelångt bort, den här kollisionen. Så det har ju tagit
det
så
är efter
tid.
Att Trump kom till makten.
Ja. Eller också var det han som orsakade dem, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Men nej, det är jättelångt borta. Det tar ju då tid för dem att komma hit. Men
tid är det enda vi har, säger Bodil Jönsson.
Vad sa du?
Tid är det enda vi har, säger Bodil Jönsson.
Precis. Nej, men vad jag skulle säga bara är liksom att det här är, så att säga, i och med att man upptäckte det här och kunde klargöra att det inte var något annat, så är det direkt århundradets kanske största fysikaliska upptäckt. Så det var därför som Nobelpriset kunde delas ut så fort.
Jaha, det här var ett svar på min fråga nyss alltså.
Ja. Ja. Tycker jag är långrandig.
Inte alls. Men du, och den här, en av pristagarna, det är väl han som får hälften. som får alltså dubbelt så mycket som de andra. För
man, ja, det vet jag faktiskt.
Men det är ju han som håller på i 40 år, eller hur? Ja. Som höll på i 40 år. Men även den här författaren till boken som heter Rymdblues.
Boken heter Rymdblues.
Poetiska namn på vetenskapliga böcker. Det håller jag i räkning för.
Mm, tack. Jana Levin heter hon. Ja. Hon är professor i astrofysik. Men hon får inte dela Nobelpriset. Hon är inte själv mottagare av priset. Men hon är inte i teamet som gjorde.
Hon får ju ut en bok hos dig. Det är ju jättestort.
Och komma hit och prata om den.
Ja.
På cirkus. 19 oktober.
Ja.
Finns biljetter kvar? Det blev som en commercial.
Ja, rätt men, likt faktiskt.
Ja, men det är ju så häftigt. Ja. Jag är helt uppfylld av det här fortfarande. Det är flera timmar sedan det annonserades. Men det är, jag tycker det är jättehäftigt.
Du, imorgon är det 4 oktober. När jag var i sådär 20-25 års åldern, då var 4 oktober den här protesten mot löntagarfonder.
Var det? Det var det.
Det var liksom när företagare i Sverige för första gången gick demonstrationståg
jag minns.
I Sverige för att det här kravet eller förslaget om löntagarfonder skulle, menar de, liksom underminera företagsamheten. Men idag är 4 oktober någonting annat, nämligen kanelbullens dag.
Ja, just det.
Det sker förändringar här i världen.
Det är lite udda. Hur har din dag varit då? Eller vecka? Eller
ja, bra. Jag har ju börjat göra en annan podd.
Ja. Som det är lite otrogen. Poddotrogen?
Ja, jag tror faktiskt på poddogami.
Nu var det roligt.
Ja, nu var det lite roligt där.
Mm.
Och
det är helt okej.
Men det, jag ska göra...
Jag är också poddotrogen, men fortsätt.
Ja, du också, ja. Ja, det är en podd som riktar sig till lärare i SFI, svenska för invandrare. Mm. Så att det är lite annorlunda.
Ska du komma till dem och vara språknörd?
Ja, det handlar ju rätt mycket om lärarrollen och vad man kan ha nytta av för att få del av forskningen om hur det här fungerar. Och jag har liksom, nu har jag varit 3 gånger och besökt utbildningsanstalter där man lär ut svenska för invandrare. Jag var idag i Tumba, Botkyrka, och följde en lektion. Jag har varit i Rinkeby 2 gånger och sett det där och träffat några lärare. Så att det är inte det här att lära vuxna människor ett språk. Det är någonting helt annat. Det heter andragogik. Har du hört ordet?
Nej.
Andra, alltså andra som är andra. I och för sig betyder det man
andragogik.
Egentligen.
Andragogik.
Andragogik.
Vad är första gogik då?
Första. pedagogik. Ja, pedofil känner du till det ordet, va? Ja, det är någon som
pedagogik?
Tycker, ja, så pedagogik handlar liksom om att lära om hur man utbildar barn. Men det här är andragogik i alla fall. Så jag har varit i Tumba idag. Jag har också varit i Husby och köpt en klänning.
En klänning, det är bra. Du är sådär. Det är underbart könsnormsbrytande, Stefan.
Ja.
Jag gillar det.
Ja, just
det. Ska du ha den
kort,
på Nobelfesten?
Kort dessutom. Jag har ju varit där som journalist några gånger, men aldrig varit som hedersgäst. Men du, nu ska vi tala om Moderaterna och Ulf Kristersson som är nyvald. Först lite språknörderi. Jag skrev på Twitter igår. Jag skrev så här att om Kai Karlholm hade levt idag, Kai Karlholm som var chef för TT:s radioredaktion där jag jobbade en gång tiden och väldigt språkpetig. Om han hade levt idag så skulle han ha sagt så här: nej. Han skulle ha twittrat så här: nej, Ulf Kristersson valdes inte till ny moderatledare. Han valdes till moderatledare. Det är väldigt många som säger han väljs till ny moderatledare. Va?
Ja.
Eller de säger så här: han satte nytt världsrekord. Ja, världsrekordet är nytt, men det rekord han satte var så att säga inte nytt, eller han satte rekord, va?
Ja, just det.
Så det här är taftologier och sånt där. Så att han valdes till moderatledare.
Ja.
Och det skedde ju då i förrgår, i söndags då. Men nu har han ju presenterat sitt nya lag idag, så att nu har Elisabeth Svantesson, som kanske hade blivit partiledare om inte han hade varit så stark, hon har blivit ny ekonomisk politisk talesperson. Mm. Sen har han då kickat ner den ganska färske partisekreteraren Anders Edholm som har blivit biträdande, för han har varit ordinarie. Och så in med Gunnar Strömmer från Centrum för rättvisa som partisekreterare. Jessica Polfjärd som förut var gruppledare, hon blir nu istället arbetsmarknadspolitisk talesperson och ny gruppledare, det här är intressant, för Moderaterna i riksdagen. Det är Tobias Billström som alltså lämnar talmansposten och blir gruppledare i riksdagen. Förre migrationsministern.
Okay.
Vi sitter ju på en uteservering på en ny restaurang den här gången, nämligen Brasserie Makalös i... Var är vi någonstans? Det är ju väldigt nära Kungsträdgården. Det är Norrmalm det här, va? Det här är väl Norrmalm?
Ja, jag vet inte vad den här gatan heter. Vi sitter ju ute trots
Koksgränd,
att det är lite
kallt. Koksgränd.
Ja, kanske. Mm. Ja, men det är lite småkyligt men ganska mysigt trots allt tycker jag.
Mm.
Sitter vi bra.
Och myggfritt.
Ja, det är härligt.
Ja. Jaha, men det är vad tänker du mer om Moderaterna? Såg du hans tal som han höll? i söndags.
Nej. Du vet, jag har varit på bokmässan.
Nu, han pratade bokmässan.
Bortkopplad från verkligheten på bokmässan. Ja. Den kan vi återkomma till. Men nej, jag har inte sett detta.
Väldigt starkt linjetal han höll där.
Ja, okej. Okay. Ja, men det ska jag nog kolla i efterhand. Jag såg honom skymta förbi igår på Pontus Schultz stiftelse hade ett näringslivsseminarium för hållbart näringsliv som jag var på. Mm. Och där dök han upp lite försenad.
Ja. Ja, han har mycket. Jag tror han jobbar varje dag nu. Och just inte, nu han har inga lediga dagar i veckan.
Nej, just nu jobbar han mycket. Nej, så mycket mer om det hela vet jag inte riktigt. Men de har ju en vanlig stämma väl om väldigt snart.
Ja.
Så varför tog de inte det här beslutet på den?
Moderaterna ville separera partiledarvalet från det här mera politikutvecklingsstämman. Okay. Då. De tyckte att om de var på en och samma, ja, så menar de helt enkelt att det var skönt att partiledaren kommer in i den arbetsstämman där man ska lägga fram politiken inför nästa val, va? Och redan är vald. Jag tror att de ville separera det.
Du, när gjorde vi en podd sist?
Ja, vi gjorde ju en som vi kallade för den oförberedda nördpodden.
Ja, just det. När var det?
Ja, när? Det var en lördag, va? Och vi satt på Klang då.
Klang, ja.
Är det här ett bra tema för att snacka om just nu?
Nej, men jag vill bara ha en liksom ordning på när vi... Det är 15 september poddade vi sist. Det är bra att veta, för då kan vi tala om sånt som har hänt sedan dess.
Ja, just det.
Så vi inte upprepar oss.
Nej, precis. Det får inte vara några upprepningar. Vi har lagt ribban extremt högt här. Ingen av oss får någonsin upprepa sig.
Det har till exempel varit kyrkoval sedan dess. Bara en sån sak.
Yes.
Nej, nu ska vi inte vara såna.
Gud, vad tråkigt.
Kyrkan har också rätt att välja sina.
Ja, men jag okej, men säg någonting du.
Ja, men alltså,
men försök att få mig engagerad
fram och ja, finns inte så mycket.
Ja, då är vi klara med kyrkovalet då. Apropå det, men du, det är ju kyrkomöte. Det vi började till idag.
Jaha.
Och det är samma gäsp där på något vis.
Vad ska de ta om då? Om de ska tro på Gud eller inte, eller vad?
Nu ska vi inte vara nedlåtande.
Nej, verkligen inte.
Långt därifrån.
Men bokmässan, allvarligt talat. Bokmässan var ju på många sätt en katastrof i år. Jag har ju tillbringat 3-4 dagar där. Och det var ju påtagligt färre antal besökare. Påtagligt färre försäljning för de allra flesta.
Sämre försämring.
Ja,
inte ens försämringen håller kvaliteten.
Okej, påtagligt försämrad försäljning för de allra flesta. Mm. Nej, men det var faktiskt lite sorgligt att se. Va? Dels dessa bizarra nazister som demonstrerar utanför, och det var ju ganska läskiga scener. Och man kunde liksom inte gå ut och gå till sitt hotell och sådär. Det var ju liksom avspärrat överallt. Så att det är klart att det skapade otroligt mycket strul för vanligt folk som går på mässan.
Ja, visst. Men ändå är det demokratiskt rätt att de får demonstrera. Om vi menar att alla människor har rätt att demonstrera, så har även nazister rätt att demonstrera.
Ja, det starkaste argumentet för det tycker jag är att om man gör det lättare att förbjuda demonstrationer, så kan vi hamna i ett läge med ett helt annat politiskt styre i Sverige, där sådana som du och jag förhindras att demonstrera.
Mm.
Och där vill vi inte hamna.
Alltså, de är våldsinriktade och de är fascistiska och de är obehagliga, de flesta i Nordiska motståndsrörelsen.
Det finns någon, menar du, som inte är så obehaglig, eller? Jag har svårt att tro det, om jag ska vara ärlig.
Det är avskyvärd ideologi, men jag har svårt att tro att varenda individ är obehaglig generellt sett som människa. Det är inte jag säker på.
Det är jag ganska säker på.
Ja, okej. Okay. Jag har inte träffat dem. Men jag tar höjd för att det kan vara så.
Jag drar den slutsatsen på indirekt evidens.
Ja, det är okej. Okay. Mm. Vad jag vill säga var det här. Det är ju inte det som är grejen. Jag menar att demonstrationsrätten är ju inte kopplad till att man är sympatisk eller ens neutral. Utan man får vara hur vidrig som helst. Mm. Jag hade ju föredragit om det inte hade varit en massa motdemonstrationer samtidigt. Mm. För då tror jag nämligen att det hade varit mycket mindre svårt, ändå svårt, men mycket mindre svårt för poliserna att hålla ordning i Göteborg.
Ja,
och mycket lättare för människor att komma in på bokmässan och inte känna att det var lika farligt som det var nu, eftersom polisen måste ha, så att säga, trycka till åt två håll. Och det var enorma resurser, många miljoner detta kostade. Jag kan gissa på att det kostade kanske 70 miljoner.
Ja, säkert.
Men så att det hade varit bättre. Motdemonstrationer, det vill säga demonstrationer som handlar om att man är mot nazism, de skulle ju kunna hållas 5 timmar innan eller dagen innan eller en vecka efteråt, för det är jätteviktigt att berätta vad man står för i samhället. Men måste de vara samtidigt i varje pris? Inte enligt min uppfattning, men eftersom jag tycker det är viktigt med demonstrationsfriheten, så finns den naturligtvis också för motdemonstranterna. Men om de inte använder möjligheten att göra det samtidigt, så hade det blivit annorlunda för bokmässan. Det var det som var min poäng.
Ja, och deras motdemonstrationen var väl också tillståndslös, tror jag?
Inte alla, det var olika. Flera hade tillstånd. Och polisen är ju, tycker jag, extremt professionell på att göra avvägningar och faktiskt hålla grundlagens principer högt. Mm. Det är inte så att alla får ovillkorligt har rätt att demonstrera exakt där de vill, exakt när de vill, i vilken stad som helst. Mm. Men principen är att det ska vara väldigt hög ribba innan polisen stoppar det. Ja. Och den är duktig på att, så att säga, inte göra det enkelt. För det har varit otroligt enkelt. Vilka applåder han hade fått av stora delar av kultur etablissemanget om den hade sagt att ni får inte demonstrera alls i Göteborg, för att ni kommer förstöra så mycket, och ta en annan dag eller gå ut på en åker och gör istället en vecka före eller efter. Det hade de fått jättemycket beröm för, men då hade den här sluttande planet ner mot demonstrationsfrihetens principer som hade kunnat drabba också de andra och så vidare. Så att jag är jätteimponerad av polisen, samtidigt
som det
här får vi betala på skatten, det här, och en del personer har ju skadats och sånt här också, men jag menar att en så länge så är de grundläggande demokratiska värdena, det är värt så mycket att jag är beredd att betala 70 miljoner kronor om inte massa andra ser till att liksom gröpa ur kärnan i demokrati.
Sen är det ju otroligt sorgligt att de här antidemonstranterna, eller rasisterna då, som demonstrerar mot nazisterna, de kastar ju sten inte bara på nazisterna utan också på poliserna.
Och polishästar.
Och det, alltså, det är ju så jävla oacceptabelt så jag har inte ord för det. Hur helvete kan man vara så dum?
Ja, men dumhet är ju ganska jämnt spritt över befolkningen i och för sig rent generellt. Men
jag följer en normal fördelningskurva.
Okay, det är tydligt att många av motdemonstranterna beter sig väldigt bra av vad jag förstår.
Ja, det tror jag de flesta gör.
Men den sämsta procenten beter sig lika illa som nazisterna, ungefär.
Eller möjligen sämre i stunden, därför att om man inte provocerar dem där, alltså, de nazisterna har ju som strategi att följa lagen just i de här ögonblicken.
Ja,
men
gjorde
följer
inte
de inte lagen i andra sammanhang.
Nej, men de gjorde inte det under hela demonstrationen.
Jag vet. Men det är i alla fall en uttänkt strategi som inte är motståndare. Sen så bryter de mot lagen i en massa andra sammanhang.
Alltså så här, de är beredda att bryta mot lagen om de gör bedömningen att det inte kommer igenom konsekvens.
Ja, det har jag. Ja,
och de gjorde ju en sån provdemonstration en vecka innan. Mm. Och då hade polisen ju så små resurser så att då fick de göra saker som de egentligen inte borde få göra. Mm. Men polisen bandar ju, spelar in och så vidare och kan lagföra efterhand. Jag har fullt förtroende för att polisen är grundad i grundlagarna och demokratins principer. Det tycker jag. Och de får så mycket skit för att de gör det. Så att, men polisen, jag litar verkligen på polisen. Inte lika mycket på att den, så att säga, är duktig på att ta fram, att lagföra annan kriminalitet. Det är stora brister där. Men när det handlar om demokratiska sinnelaget har jag fullt förtroende.
Ja, men jag kan ge dig en ögonvittnesskildring som ändå var rätt speciell. Alltså när jag promenerade hem från mässan på lördagskvällen, då var det helt lugnt på gatan. Jag promenerade till hotellet, men då stod det ju klungor av polisbilar och klungor av poliser som liksom satt i parker och sådär och höll på att ta av sig sin oerhört avancerad utrustning med massor med vapen och sköldar och sådär. Och där satt de liksom och pustade ut, och det var liksom en sån här bild som man ju aldrig ser annars i Sverige. Nej. Förstår du? Det var en väldigt speciell bild att se det.
Och jag såg ju rätt mycket av direktsändningen i SVT Nyheter, och när det började liksom att ebba ut lite grann så där, så var någon polis var intervjuad, och då sa de så här: ja, det här har gått bra i stort sett, säger polisen och så vidare, och det har fungerat på ett hyggligt med tanke på omständigheterna och så där. Och då säger någon journalist så här: ja, men kan det inte bli liksom hända nya saker här, kanske på Avenyn, och det finns många som är kvar här, de kanske försöker och så vidare. Ja, det är möjligt, men vi är uthålliga. Vi har uthållighet, vi kan hålla på hela kvällen och hela natten. Det talar för oss. Alltså den där, de visste, de hade tagit sån resurshöjd i polisen så att de hade god beredskap hela natten för vad som skulle kunna hända. Ja, apropå den liksom eufori som du kände för Nobelpriset då i början, så kände jag nästan samma eufori över att vi har en polismakt i Sverige som håller demokratins principer så högt.
Ja,
det gör mig lycklig, men jag skulle önska att flera av de som har makt och plattformar i medierna var lika besjälade av de tankarna.
Ja, jag håller med om det. Det
men som sagt, bokmässan, jag läste Karin Olsson, Expressens kulturchef, hon skrev att hon tror att bokmässan kanske inte kommer att överleva om de inte... Eller hon skrev i stort sett det här att Nya Tider och NMR och andra, de vann så att säga för bokmässan. Det är så många som faktiskt har ganska bräcklig ekonomi i din bransch, i förlagsbranschen.
Ja, så är det ju. Det är jättetufft för vårt förlag. Liksom, att mässan kostar ju lika mycket för oss, eller mer, för vi satsade lite mer i år och har mycket sämre försäljning. Så är det ju för alla. Så jag skriver tillsammans med några andra förlagschefer i DN imorgon faktiskt just om detta.
Det gör du?
Imorgon onsdag. Ja, jag tror att den kommer in i onsdag.
Ja, vad är huvudbudskapet?
Nej, men alltså det är ju att vi för första måste vi se till att inte ha en splittrad mässa nästa år. Att det sker såna alternativa mässor och att folk håller på och bojkottar hit och dit. Det var ju inte i första hand mässarnas fel, utan det var ju hela debatten om fria tider.
Nya tider, va?
Fria tider heter de väl?
Alltså det finns både, är inte Nya Tider den högerextrema?
Jag är för trött i huvudet för att reda ut det just nu.
Ja, våra lyssnare vet precis
vad Christer... Det är ju inte en tidning jag läser frekvent, så jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter.
Nej, ja. Ja, jag är ganska säker på att det är Nya Tider som har varit på bokmässan. Och som
det
har,
är du.
Ja, och som ett par år har varit, alltid handlar i centrum. Det vill säga, litteraturen tappar ju sin roll i försnacket.
Ja, det är Nya Tider, du har rätt. Jag har kollat snabbt. Nya tider. Ja,
det viktiga är inte att jag har rätt, det viktiga är att det blir...
Att jag har fel.
Ja, det har du faktiskt rätt i.
Jag är rätt i. Det är inte fel i.
Det var första gången du hade rätt. På en stund.
Ja, men du, nya tider i alla fall. Ja. Jag tycker ju som bekant, jag sagt det förut i podden, att det är fel att bojkotta. Det är fel att lämna, vad heter det, golvet fritt till Nya Tider och andra foliehattar. Men det är inte bra för mässan. För mässan är ju en speciell knutpunkt. Det är liksom en kulturell händelse. Och börjar man splitta upp den på det här sättet, då går luften ur. Då går luften ur.
Men betyder din slutsats då att man ska inte släppa in Nya Tider nästa år? Och naturligtvis hoppas då att det inte blir nazister utanför. Eller vad är receptet då? För att man nu ska, alla ska vilja komma dit, både författare och förlag.
Så här. Bokmässan är ju ett kommersiellt privat projekt. Jag tycker att Nya Tider borde vara välkomna på mässan av yttrandefrihetsskäl så att säga. Men det är ju inte en juridisk åsikt utan en moralisk åsikt. Men om bokmässans ledning bedömer att mässan kommer bli ännu mer splittrad, då tycker jag man av strikt kommersiella skäl ska säga nej till dem.
Och okej, det är ju det kan man tänka.
Förstår du vad jag menar, va? Ja, för att det får inte bli så att en massa författare och förlag bojkottar mässan.
Men
jag tycker det är fel att bojkotta. Däremot.
Ja, det var bästa vore om folk slutade bojkotta, även om det var lite jobbigt ibland.
Ja, men det är ju den hållning som jag hela tiden har företrätt. Men jag kan ju inte bestämma hur andra ska göra.
Men när du säger så här att bokmässan är ett privat arrangemang, ja, det är ju formellt rätt. Mm. Men den har ju fått en sån ställning i det svenska samhället så att den är en institution och betyder mycket mer än så. Mm. Så att man kan resonera om den i såna termer också. På samma sätt som ta Nobelprisen och Nobelfesten. Mm. Också ett privat arrangemang av en stiftelse och en familjs arv. Men det är ju en nationell angelägenhet med Sverige, med statschefen i ledningen. Så att jag tycker inte att det är rimligt att bara peka på att det är privat. Bokmässan är mer än så. Det är mer än ett privat arrangemang.
Jag håller med om det. Så jag argumenterar ju alltid för att det är fel att bojkotta. Ja. Men faktum kvarstår att om det är konsekvensen. Bokmässan måste se till att hålla ihop mässan. Annars kommer vi förlag prioritera ner medverkan på mässan.
Är det så att många förlag accepterar att gå med viss förlust på bokmässan men inte hur mycket som helst? Eller så att ni vill att ni ska gå med vinst på nästan varje mässa?
Det är ju det önskvärda, men det är ju en marknadsföringspost i budgeten att vara på mässan, så det kan ju så att säga vara en kostnad, även om den då blir mindre om man säljer något sån här på mässan. Det har ett värde i sig, därför att man möter ju en publik på ett helt annat sätt och seminarier och allt det här som man gör på mässan. Men som sagt, mässans själ, om jag får uttrycka mig metaforiskt, är i fara just nu. Så är det fast.
Karin Olsson, Expressen, hon antydde att chef, vd för bokmässan, Maria Kjellson heter hon, nog kommer att ha ett annat uppdrag så småningom.
Alltså,
jag har hört henne några gånger i intervjuer. Jag tycker hon är duktig på att hålla kursen, Maria Kjellson.
Jag avhundas inte hennes jobb. Nej. Det har varit jättejobbigt, tror jag.
Ja. Och hon har verkligen försökt att navigera i det här svåra landskapet och så vidare. Men okej, okay, bokmässan, en viktig institution i yttrandefrihetens Sverige.
Ja. När det gäller Nobelpriset och Nobelfesten så tycker jag ju att det också är lite märkligt. Alltså man borde säga riksdagsrepresentanterna, de som sitter i riksdagen ska också kunna komma. Men jag vet att de har bojkottat SD hittills i alla fall.
Okay. Det är mer och mer populärt att definiera Sverigedemokraterna som ett parti som inte är demokratiskt. Vem var det jag hörde senast som sa det? Var det Morgan Johansson? Ja, det är flera politiker som utdefinierar dem på det viset, och de ställer i alla fall upp i demokratiska val, och när de fick 13% av väljare, hur många som hade röstberättigade, 6-7 miljoner, ja, det är nästan en miljon, och kanske 900 000 som röstade på dem senast, det blir förmodligen över en miljon nästa gång om det inte händer någonting skandalöst. Jag vet inte, jag tror att det är
Det är konstigt att säga att de inte är demokratiska.
Det är många politiker, och de flesta vänsterpartister säger nog så, men en del socialdemokrater också. Jag vet inte om man uppnår någonting med att definiera ut dem som det.
Det blir lite så här överord. Liksom.
Men det är klart, det här med rasistiska rötterna, även nazistisk rotsystem. Ja, det stämmer ju. Niklas Orrenius skrev ett välskrivet öppet brev till Sverigedemokraterna. De har ju verkligen inte ett fläckfritt förflutet.
Nej, uppenbarligen inte.
Och så. Men kan man rehabilitera sig som parti om man har varit riktigt nazianstruket och rasistisk? Kan man göra det eller kan man inte göra det? Går ränderna aldrig ur? Var inte det en bra fråga?
Ja, jag tror att principiellt så kan man det. Jag menar, vadå, Moderaterna var emot kvinnlig rösträtt en gång i tiden. De hette inte Moderaterna då.
Socialdemokraterna instiftade Rasbiologiska institutet.
Ja, precis, precis. Och nu minns jag inte i detalj, men jag för mig att Moderata ungdoms- eller höger... Vad hette de innan de hette Moderaterna?
Högerpartiet.
Högerpartiets ungdomsfalang tror jag var nazianstruket och ledde till någon splittring på 30-talet. Jag vågar inte svära på det. Men, principiellt tror jag man kan rehabilitera ett parti.
Centerpartiet har en hel del berömt i sin historia också. Ja. Så att det har till och med skrivits böcker om det.
Men det kräver ju att det går en viss tid, va? Och det kräver ju liksom att alla människor är utbytta i någon mening som förekom i sammanhanget och så vidare.
Någon gång skulle jag se en hel kväll i tv som gamla Storforum som Herbert Söderström gjorde.
Jag älskade det programmet.
Ja.
Och jag var jätteung när jag såg dem. Jag tittade på dem. Tyckte det var mycket fascinerande.
Det bekräftar din nördighet som du har haft många år.
När sändes
Gustav och Livekrona tror jag var med ibland.
Och Ortmark.
Där också. Och Ortmark kan också ha varit med. Men det var mest Herbert Söderström. Mm. Och det roliga var med programmet, sa jag Storforum?
Ja, det hette inte det, va?
Jo, det fanns ett som hette Storforum. Ett annat hette Pejling.
Ja. Pejling. Ja.
Och då sa han i början så här, pejling betyder att mäta riktning, djup och innehåll. Och sådär. Han hade en sån här mantra.
Varför görs inte sådana program längre?
Därför att det inte ger tittning. Det är inte så populärt bland vissa grupper. Men om termen mantrat alla människors lika värde som ständigt upprepas. Vi har varit inne på det, du och jag. Mm. Liksom, och det är ju verkligen jättelätt att säga att man är för det. Men vad menar man egentligen?
Vad menar man egentligen? Det är en bra fråga.
Jag tror att många de senaste veckorna i Sverige har menat med alla människor lika värde, så menar vi att alla människor är lika mycket värda utom nazisterna.
Ja, just det.
Tror jag.
Nej, men man kan vända på frågan och säga så här, ska man tolerera intolerans? Hur långt ska man tolerera intolerans?
Det kanske man inte ska göra. Och då kanske det innebär att då står vi inte för alla människor lika värde. Vi står för de flesta människors lika värde. Nästan alla människor lika värde. Men det finns undantag som så att säga är så intoleranta så att vi inte tycker att de har samma värde och ska behandlas likvärdigt.
En intressant tanke är ju så här. Anta att vi skulle ha ett demonstrationståg i Stockholm som sökte demonstrationsrätt som var IS-representanter och som kräver sharia-lag av den gamla skolan i Sverige. Alltså steningsstraff och halshuggning för apostasi och sådär. Vi kräva sharia i Sverige.
Ja.
Vi kräva sharia,
ja, jag tycker att de ska få demonstrera. IS-flaggor. De ska få demonstrera,
ja, just det. Men jag undrar hur debatten skulle se ut då.
Om de får inte begå brott naturligtvis, hett mot folkgrupp. Men jag tror inte att det är hett mot folkgrupp att säga vi kräver sharia-lagar. Jag tror inte att det är hett mot folkgrupp. Så att jag, men jag är ju lite yttrandefrihetsfundamentalist då, så jag menar ju att...
Men är det inte uppmaning till brott? Jo, det är det väl. Om man säger att man vill hugga halsen av alla icke-troende.
Om man säger så här, vi önskar ett samhälle där vi fattar beslut om sharia-lagar, alltså fattar beslut...
På demokratisk väg alltså?
Ja, eller på något... Ja. Jag tror, det är inte säkert att det är uppvigling till brott. Det kan ju vara, så att säga, uppmaning till att fatta nya beslut.
Men då måste ju också Åke Gren kunna säga homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen, som han ju sa, och pastor Åke Gren...
Nej, men för det definieras ju som hets mot folkgrupp.
Nej, han talade inte om homosexuella. Han talade bara om homosexualitet, nämligen.
Homosexualitet. Nu var det finlir, ska jag säga,
ja,
här.
Men så var det.
Ja, men det...
Homosexualitet är en cancersvulst.
Då kan jag informera dig om att när det handlar om rätts... Nu låter jag väldigt överlägsen här, det var ju inte meningen. Men när det handlar om rättsskipning i Sverige så ingår en del tolkningar där faktiskt. Så att bara för att han sa homosexualitet, han sa mycket annat också. Det var inte alls bara det som var en cancersvulst, utan han sa olika typer av avarter och han nämnde tidelag och såna saker. Så att han buntade ihop en massa saker som han...
Nej, han likställde inte, han jämförde bara.
Ja, vi är intresserade av orden där. Ja. Nej, men du, färdigsnackat. En sak som
färdigsnackat? Vi... Färdigsnackat? Det har blivit varm.
Ja. En sak som vi missade i förra podden som det var faktiskt att en gigant hade lämnat jordelivet, som man brukar säga, avlidit, tagit ner skylten.
Vem?
Hasse Alfredsson.
Ja, just det.
Han hade faktiskt avlidit precis innan, men vi pratade om andra saker.
Ja, det har du rätt i. Han var en av de första Hedeniuspristagarna i Sverige faktiskt. Humanisternas Hedeniuspris som delas ut årligen.
Han kallades och Tage Danielsson för humanister för jättelänge sedan, och det var inte liksom i den livsåskådningsmässiga bemärkelsen, även om han nog hade kunnat vara där.
Jag tror han var humanist även i den, alltså sekulär humanist var han Alfredsson, så vitt jag vet. Och jag är ganska säker på att han hade en sekulär begravning nu till exempel. Läser jag någonstans.
Ja, i alla fall så tittade jag på Tage Danielssons, hans parhästs begravning som ju gick i tv-direktsändning. Jag var med och sände den i radio.
Men det var i kyrkan, va?
Nej.
Det var inte det?
Nej, det var i heliga, eller Hoppets kapell, någonting på Skogskyrkogården. Det var ett kapell alltså.
Ja, just det. Ja, men det är avsakraliserat, så då var det nog en sekulär borgerlig begravning också.
Ja. Och du vet, det var där när Hasse Alfredsson höll ett tal och säger så här: åh, vi har haft roligt med dig, Tage, säger han. Och så kommer han fram till det. Det finns på tv, på Öppet arkiv.
Okay.
Och så jag uppfattade ingenting sakralt i den där.
Nej, men då var det nog en sekulär borgerlig begravning även han.
1986 eller 85, där någonstans.
Jag förrättade ju min första sekulära begravning som officiant i slutet av augusti för en dam som jag kände.
Ja, just
som
det.
Hette Agneta Brunius, och som var, jobbade mycket med Hasse och Tage faktiskt som tv-producent.
Just det.
Och hon hade en sekulär begravning. Det var en väldigt berikande upplevelse att få. Jag har aldrig förrättat en begravning någonsin förut. Men hon bad mig göra det i våras och visste att hon var döende. Och bad mig förrätta hennes begravning. Och det säger man ju ja till då. Och jag planerade den med henne. Det var en väldigt stark upplevelse faktiskt. Vi var i Erik Eriksson-hallen.
Du, en person som Agneta Brunius då, som är sekulär humanist, som inte tror på övernaturliga väsen och därför tror att det är slut med döden, hon tror inte på ett liv efter detta. Men det var ändå otroligt viktigt för henne hur begravningen skulle bli. Förstår du varför?
Dels tror jag att det var ett sätt för henne att få tänka på någonting framåt. Alltså att få liksom planera någonting, va? Hon var ju den självskrivna projektledaren liksom. Så jag gjorde faktiskt en poäng av det i begravningen, att det här går verkligen till som hon ville, för hon detaljstyrde ju
ceremonin. Som hade varit ett körschema för Allsång på Skansen.
Ja, precis. Ja, visst. Det var ju en fantastisk upplevelse. Det var ju så fantastiskt att sitta vid hennes sjukbädd och skratta tillsammans med henne liksom, veckorna innan hon gick bort. Och det var en väldigt, väldigt stor upplevelse faktiskt för mig.
Men hon har ju barn och jättemånga vänner, så hon visste ju att de finns ju kvar, så att hon kan ju, alltså även om man är döende så kan det vara värdefullt att veta, eller antar jag, att man har lagt grunden för någonting som blir bra fast man själv är borta.
Ja, jo, men så tror jag det. Hon var jättemån om hur det skulle gå till och så där, och ja, det är en upplevelse som jag verkligen bär med mig, kan jag säga, efter att ha gjort det där.
Blir det flera begravningar som du kommer att officiera för?
Det vet jag inte. Alltså, men om det är människor som står mig nära som ber om det, så säger jag nog inte nej. Men ingenting jag kommer göra liksom systematiskt eller på rutin.
Nej, för det finns många som tycker att begravningar, det är så hemskt och det är så plågsamt och det är så sorgligt och jobbigt och sådär. Men samtidigt, jag tror att oavsett vad man har för livsåskådning, så de flesta av oss behöver ju ritualer när det sker såna stora saker som att en människa...
Speciellt begravningar tror jag att det är otroligt psykologiskt viktigt att liksom få ta avsked på ett sätt som är uppstyrt på något sätt. Jag tror att man mår väldigt bra av det.
Och sen är, alltså, det finns ju begravningar som är otroligt allvarliga. Folk kanske, ja, de känner att det är massa saker man inte får göra. Det är liksom oskrivna regler och sådär. Då kan det kännas kanske väldigt begränsande, och att jag får inte göra fel liksom. Och då det är ju inte, man, hur ska man hitta balansen där, för att å ena sidan starka känslor av olika slag, man kan säga väldigt olika känslor, det kan finnas folk som är arga på den som är död och sådär, och alla möjliga saker, å ena sidan, å andra sidan strikta regler, ritualer, nu gör vi si, nu säger man så, nu kistan, nu blommor, nu tal och sådär. Hur hittar man mixen där?
Alltså, till att börja med så tror jag att det är väldigt mycket upp till, nu är det väl inte så ofta man kan planera begravningen med den som är döende, men det är upp till de anhöriga i regel, tycker jag, hur man utformar det.
De kan känna sig väldigt pressade av att man har fått en chock, liksom, någonting har försvunnit som har funnits i familjen i alla år, och nu ska man fatta en massa beslut i ett arrangemang som ska vara om 3 eller 4 veckor. Jag kan tänka mig att för många så känner de bara ännu en börda.
Jo, men det har du nog rätt i.
Och det finns ju då livsåskådningar och traditioner där de vet exakt, där det inte finns några alternativ, för de gör nästan alla på samma sätt. Det är ju enklare för dem naturligtvis, som inte behöver börja från scratch. Det är en liten nackdel med att vara sekulär humanist, för då är man ju inte, det finns inte så mycket som är obligatoriskt. Det finns ingen helig skrift som säger man måste göra så vidare, utan det är lite Sartre, va, att den här känslan av att man har valfriheten skapar ju ångest då. Men å andra sidan, de här människorna som tvingas då fatta beslut om hur vill vi att mamma ska, vilken musik ska det vara, vad ska vi ha för blommor, hur många ska vi bjuda in, ska vi ha vin eller inte, ska det vara bar, ska det vara, när de väl har gjort den här, haft den här ritualen, när de, efter att kanske har varit väldigt stressad en månad, du kan tänka mig att det är en väldigt speciellt efteråt.
En förlösande känsla, ja, men det tror jag det är. I det här specifika fallet så blev det ju till och med muntet under själva begravningsakten ibland, för att så ville hon ha det. Så jag berättade ju saker och anekdoter ur hennes liv som fick folk att skratta till och med under själva begravningen. Ja. Och det var precis det hon ville.
Ja, och du hade ju antecknat exakt vad hon sa. Så du hade liksom evidens för att men Agneta ville faktiskt att jag skulle säga.
Men det var fantastiskt.
Men de kände ju igen också, eller hur? Att det var henne.
Ja, för hon var ju sån. Hon sprudlade ju. Även när vi träffades på hennes sista tid så sprudlade av glädje.
Det kan man alltså göra fast man har svår cancer. Absolut hade velat leva längre. Tycker att man... Eller hur? Men ändå, var kom den ifrån då? Den där sprudeln?
Ja, det är en bra fråga. Det är en personlighetsdrag. Sen var hon ju en bildningsmänniska. Hon jobbade ju på SVT hela sitt liv. Med nöje framför allt. Men hon var ju en riktig bildningsmänniska.
Ja, även denna kulturprogram.
Ja, just det.
Eller hur? Hon var superbred. Det var liksom, eller, och det, så jag,
hon sa till mig så här att bildning är så otroligt viktigt att bilda sig själv. Därför att om man är bildad, sa hon, den man umgås med mest under livet, det är ju en själv. Och om man är bildad så blir det mycket roligare då. Det är verkligen sant.
Ja, just det. Du hade citat av Tage Danielsson också, för att hon hade skickat någonting till honom, någon slags hälsning eller tack.
Och hur var det nu då?
Hur som helst, så hon kände ju alla som var aktiva på, ska vi säga, 60, 70, 80-talet i stort.
Hon var ju väldigt god vän med Cornelis Vreeswijk fram tills han gick bort också. Och skrev en jättefin bok om honom. Och så jag lärde känna henne, för att hon var författare på Fri Tanke. Jag hade ingen aning om att hon var så att säga uttalad sekulär humanist då, utan men hon gjorde, skrev en jättefin
bok. De finns där man minst anar om.
Precis, och så målade hon fantastiskt. Hon målade ju ett porträtt på Cornelis som nu hänger på Gripsholms slotts porträttsamling, som hon målade till honom på hans 50-årsdag som present.
Lite renässansmänniska Agneta
Brynäs.
Ja, Brynäs.
Det var hon faktiskt.
Och jobbade på Sveriges Television. Det kanske inte är någon motsättning.
Nej, precis. Ja, fantastiskt. Jag är glad att jag fick känna henne några år. Du, det har ju hänt riktigt otäcka saker i världen i Las Vegas nu. En massskjutning igen. Den största hittills. Mm,
58 eller 59 döda och ett par hundra skadade.
Nej, 500.
500?
Ja, över 500 skadade.
Ja, det var, alltså, jag förstod inte först att det var en konsert, country-konsert. Mm. Så att det, klart, det var ju rätt
många. Han sköt ju med automatvapen bara. Hundratals skott bara rakt in.
Mm. Och han hade ju ett gäng, tiotals vapen. Men, ja, men det är så lätt. Eller jag tycker naturligtvis att det är fullständigt idioti, den här vapenliberalismen som finns i USA. Men
fullständigt.
Den är så otroligt djupt rotad.
Men du, en moralfilosofisk fråga som jag tycker är intressant, som egentligen i grund och botten har med fri vilja att göra. För att han är ju tidigare, så vitt jag har förstått av rapporteringen, så var han 64 år tror jag. Ja. Och tidigare helt ostraffad. Ja. Det finns inga kända kopplingar till extremism eller något sånt där.
Nej, men hans pappa hade varit bankrånare.
Ja, det läste jag.
Det är en
men om man bortser från just avvikande. Det här fallet och bara gör ett tankeexperiment. Anta att en person tidigare aldrig straffad, inga konstigheter, plötsligt begår ett sånt här brott och överlever det själv. Och i rättsundersökningen så upptäcker man att han har en snabbväxande hjärntumör som trycker mot amygdala i hjärnan till exempel.
Ja.
Och den går att operera bort. Så man gör det och han visar ingen tecken på våldsamhet efter att man gjort det. En läkare skulle säga att det är mycket sannolikt att det är tumören som orsakat det här abnorma beteendet. Bör han då sitta i fängelse? Det kan du fundera på till nästa podd.
Ja, det tycker jag att ni som lyssnar på podden på tiden ska göra också. Jag utger mig inte för att vara så smart och erfaren så att jag har någonting klokt att säga på
direkt. Men visst är det en intressant fråga?
Ja, det är väl bra. Tror att jag kommer ihåg. Det beror på, och ni går in på vår sida på Facebook nu, tycker jag.
Poddenpåtiden.se.
Ja, det gör en del ibland och skriver en del saker som jag tacksamt tar emot. Men de flesta går inte in där. De tycker att nej, men det är bra som det är. Men du, vi kommer kanske ha gäster igen. Vi behöver inte antyda vilka det blir, men vi hade ju Ersdar Faris för ett tag sedan. Och det gav mer smak, tycker jag.
Ja, flest det blir det. Det var väldigt kul koncept faktiskt.
Ja, jag har skaffat tre mikrofoner nu också, så det går lite lättare också.
Precis. Men, jaha, vi kanske ska ta avrunda, hörru du.
Ja, och då gör vi det genom att, ja, någon slags ritual, va? Jag funderar på att vi ska fixa någon slags signaturmelodi dessutom. Jag har ju hittat ett ställe
nina,
där man kan...
Nej,
jag tänkte betala för den alltså. Jag har hittat ett ställe som heter Audio Jungle.
Mm, bra.
Men det kostar ju lite grann så att...
Jag kan ta med gitarren annars nästa år.
Ja!
Spela en trudelutt.
Ja, men jag kan ta med synten. Och spela två trudelutter.
Ja.
Eller också köper vi en på Audio Jungle.
Vi gör vår egen signaturmelodi, tycker jag.
Det låter lite som Mosse Backe Monarki. De gjorde sin egen också. Vi får se.
Ja, vi får se.
Allt gott, kära lyssnare. Staffan Dopping här.
Sturmark, tack och adjö.